I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
April 2017. Kära dagbok, nu har gjort 5 inseminationer och 4 IVF-er. Inte blivit gravid en enda gång. Aldrig något till frysen. Jag börjar tappa hoppet, eller har redan tappat hoppet, men kan ändå inte ge upp. Det har blivit som någon typ av drog. Jag har vant mig vid att misslyckas. Fallet för varje misslyckat försök blir mindre och mindre mentalt, men desto större för kroppen och för plånboken. Ska jag aldrig få bli mamma? Hej och välkomna. Avsnitt 66 av podden Jag vill ha barn. Och jag är här igen för tredje veckan med Nathalie. Hej.
Hello.
Ska vi avsnöja ditt smeknamn nu också?
Det kan vi göra.
Nathalie kallas nämligen för Loppan.
Det stämmer.
Får jag, känner jag dig så väl nu också, så jag får börja kalla dig för Loppan.
Ja, det får du göra.
Tjena Loppan.
Tjena.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Jag mår faktiskt också bra. Jag är lite pollentagen eller vad det heter.
Ja.
Men annars mår jag jättebra.
Härligt.
Du, vad har hänt sen förra veckan, sen sist?
Ja, jag har fått jättebra respons på alla avsnitt.
Ja.
Det känns jättebra.
Vi har ju med flit liksom inte riktigt taggat dig och sådär, för att vi inte liksom ville avslöja hur fortsättningen är, som det är som en liten följetong.
Precis.
Men med det här avsnittet så tänker jag att vi kanske gör det.
Ja.
Så ni som är intresserade av att flika in lite i Nathalie Loppans liv, ni kan kolla på Instagram.
Precis.
Mm, berätta, vad är det för respons du har fått? Har folk har letat upp dig ändå på något sätt? Eller är det folk som känner dig?
Det är folk som känner mig och som är bekanta. De som är bekanta som inte ens visste om alltså också går igenom en IVF.
Ja, och de kanske inte vet att ni har gjort det heller.
Nej, känner igen sig jättemycket i våran process som vi går igenom. Känslor, tankar och hela den biten. Så det är jättemånga som är jättetacksamma för att jag vågar dela med mig.
Mm.
Faktiskt, så de känner att de kan få ett stöd och bli mer peppade.
Och då blir du mer peppad, eller hur?
Ja, jag blir jätteglad. Ja.
Det är så skönt när man får den där direkta bekräftelsen.
Ja, faktiskt.
Det är många som har hört av sig också med såna här efter förra veckan.
Mm.
Inte ett öga torrt och sådär.
Ja.
Eftersom vi börjar gråta, både du och jag, här förra veckan.
Uh-huh. Ja.
Annika Leone, som jag ju startade podden med, vi har alltid undrat så här, undrar vilket avsnitt det kommer bli när vi båda sitter och gråter.
Uh-huh.
Men det kom liksom, alltså vi har ju blivit rörda flera gånger och vi har klippt bort liksom när vi har gråtit någon gång. Men då är det oftast det ena som gråter. För jag tror vi har på det här avsnittet med Isidor, det vuxna donatorsbarnet, då blev vi ju båda två väldigt rörda flera gånger. Men eftersom vi satt och intervjuade honom kunde vi inte riktigt liksom
nej,
öppna den dörren. Så att det var faktiskt, det var liksom första gången det blev kombinerad gråt i podden. Det var förra veckan. Men det behöver man ju det med. Apropå Annika Leone så ska jag berätta att hon har precis släppt sin barnbok. Det vet ju ni som har hängt med i podden, att det är en av de sakerna som gjorde att Annika inte hinner med podden längre. Att hon har skrivit och gett ut en barnbok som heter Bara rumpor. Som handlar om en liten tjej som ska gå till badhuset och bada.
Gud vad kul.
Och så är det en massa nakna kroppar och så överallt.
Ja.
Ja. Det var väldigt, så i veckan här så var vi på, eller jag och Liv var på hennes bokrelease.
Okay.
Så spana in den, Bara rumpor. Du Loppan.
Ja.
En sak som jag tänkte på lite med förra veckans avsnitt. Vi pratade ju ganska mycket om alla sprutor.
Ja.
Och det här med att få grepp om magen och så. Mm. Och så kom jag på när jag lyssnade på det att det lät ju inte så peppigt. Det lät ju som vi tyckte det var väldigt jobbigt med sprutorna och sådär. Ja. Så jag bara vill säga det, att så jobbigt är det ju inte.
Nej.
Nej. Alltså att det är ju massa saker med de här processerna som gör, alltså man måste hantera en massa saker.
Mm.
Och sprutorna är en av dem.
Precis.
Men det är ju liksom inte på liv och död.
Nej, det är det verkligen inte.
Tyckte du sprutorna var det jobbigaste?
Nej.
Nej,
det gjorde jag inte.
Exakt. Nu ska vi ju få höra fortsättningen på din och Mickes situation.
Mm.
Och för er som inte har hängt med så är det alltså tredje avsnittet som vi pratar om det här.
Yeah.
Och första avsnittet så pratade vi, då presenterade vi dig och så pratade vi om alltså när ni försökte hemma och så innan ni sökte hjälp. Och sen i förra avsnittet så kom ni till en klinik, Livio Gärdet, och började era IVF-er.
Precis.
Och fortsatte era IVF-er. Det var ju det vi pratade om väldigt mycket. Så nu undrar jag, vad är vi nu i tiden? Ni har precis misslyckats med den andra återföringen på er andra IVF.
Mm.
Och har två embryon kvar i frysen.
Stämmer.
Ja. Och tiden är hösten 2017 då?
Ja, vid årsskiftet.
Innan vi pratar om ert nästa försök så tänkte jag att vi skulle prata lite om din sambo, Micke.
Ja.
Du fick ju en hemuppgift att kolla honom. Alltså, jag skulle bara vilja säga att man hade gärna haft med honom här.
Ja,
det är också faktiskt flera lyssnare som har hört av sig och sagt, kan inte ta med Micke?
Mm.
Men då ska man ju säga, det så är man ju olika som person.
Ja.
Ja, han har ju fått frågan, ska vi säga.
Ja,
och tackat
jag har
nej.
Fått. Ja, ja, jag har frågat igen och igen och igen.
men kan man säga att han är helt okej med att du pratar?
Ja, han är helt okej med att jag pratar. Han tycker om att jag pratar. Han tycker att det är bra så jag kan hjälpa andra på vägen. Och han kan prata om det hemma. Men han vill inte prata om sina känslor. Han är mer sluten person. Och jag är mer öppen och liksom kan hjälpa allt och alla, berätta allt. Och han står hellre i ett hörn och bara nickar så här. Precis.
Alltså det är ju synd, men han ska ju få vara den han är, såklart.
Ja.
Men jag tänker också att det är lite synd att det är så att det ofta är män som är så.
Ja, faktiskt.
Nu tycker inte jag om att generalisera, men det påverkar ju liksom, om man nu ska se vad som händer i omvärlden, så behöver ju män börja snacka om de här grejerna som det är bara vi tjejer som pratar om, om vi ska få till någon förändring. Så att nu har ju vi fått Mickes input ändå för att du fick en hemuppgift. Och jag utökade även hemuppgiften med lite fler frågor.
Ja.
Men jag vill bara en uppmaning till alla er som lyssnar, och särskilt ni män som lyssnar. Jag vill gärna ha män med i podden. Så om du är en man och kan tänka dig att vara med och berätta din historia oavsett ämne, så hör gärna av er. Eller om du som lyssnar känner en man som du kan tänka dig vill vara med. Jag vill gärna bidra att ändra de här trenderna. Och då måste jag ha mer män i podden.
Precis.
Ingen blir på mycket nu här, men bara generellt liksom. Så snälla ni män, kom och var med helt enkelt.
Ja, det är men inte
du,
farligt.
Nej, exakt. Du vet ju du nu som tyckte att det var lite läskigt från början.
Ja.
Men Micke fick ju då frågan via dig hur det var för honom att få reda på att, att hans spermier inte var perfekta liksom.
Ja.
Vad svarade han då?
Alltså, han har ju aldrig gjort någon gravid, så på något sätt han var ju beredd på det.
Ja.
Så att det vart väl inte så jätteslag i ansiktet så.
Nej.
Så han har väl hunnit bearbeta under flera år, skulle jag kunna tänka mig. Så nu är väl klart att han tyckte att det är tråkigt. Det förstår väl jag också.
Så det här liksom som det som vi spekulerade lite i, att att det liksom fanns, att det kan finnas en rädsla att den ena ska lämna eller det, sånt uttryckte han inte.
Nej.
Nej. Han var säker på er helt enkelt.
Ja.
Ja. Det är ändå coolt.
Det är jätteskönt.
Ja. Var väl egentligen det som gjorde att vi började gråta förra veckan, att du liksom kom i kontakt med din rädsla att Micke skulle bli besviken och lämna dig.
Ja.
Men han tänkte alltså inte att du skulle lämna honom.
Nej, jag tror inte det.
Nej, bra alltså. Ja. Ja, och sen så fick han berätta lite om hur det var.
Precis, och lämna sperma.
Vi smsade lite också och jag skrev så här: i detalj vill jag veta. Ja. Och det tyckte Micke var roligt.
Han skrattade, bara, vad ska jag säga?
Ja. Vi kanske inte ska gå in på hur han tänkte här. Men berätta, vad sa han?
Ja, han tyckte väl att det kanske inte var så jätte jättekul. Nej. Att gå in i det rummet. Att det är en steril bänk och det är ju så här ett överdrag, engångsöverdrag. Och han tänkte så här, hur många har varit här inne idag?
Idag också? Gud, han kände att han var en liten industri där.
Vi var ju inte först att lämna liksom heller. Så jag sa, hur många liksom varit, eller hur många har... Nej, han tänkte med sig, alltså första gången var det ju jobbigast. För det är liksom inte bara att gå in och tömma. Utan det var ju så här, hur många är det som har suttit här inne idag? Hur många är det liksom som har skjutit satsen annanstans än i burken?
Ja, just det, missat burken och liksom hamnat någonstans och torkat upp det.
Ja, men precis. Så det var ju inte någon så här myspysmiljö direkt.
Nej, det är inte så rymligt heller i det där rummet. Har du sett rummet?
Nej, jag har inte
sett det. Jag har en bild, jag ska visa det. Alltså det är som ett litet bås liksom.
Nej, så det var väl mest sånt som man satt och funderade på. Så det var ju inte så jättelätt.
Ibland finns det ju porr. Och ibland så finns det så här stora skyltar. Här är det mycket wifi. Så att ta med vad ni vill titta på. Liksom. Hur gör man det perfekta lämna spermierummet? Det är ju ganska svårt. Att erbjuda porr känns ju helt absurt, tycker jag. På en klinik liksom.
Ja, det känns lite, tänk om fel person går in.
Ja, men jag tänker också att man kanske inte ska förespråka porr.
Nej.
Och varför får inte partnern följa med?
De får väl följa med in.
Fick du följa med in?
Jag gjorde inte det.
Nej, men jag tror inte man får det.
Får man inte?
Nej, för att det ska vara så här kliniskt då, tänker jag. Eller att det ska liksom vara då att det är liksom klinik och inte...
Ja, men tänk om det... Ja,
inte,
jo.
Inte en sex...
Men tänk, så här, men tänk om det inte går, för mannen kan ju vara lika stressad som, som kvinnan.
Exakt.
Liksom.
Ja.
Det kan ju bli en låsning.
Ja.
Nej, men det tycker jag.
Nej, men det är svårt det där med vad... Alltså, klinikerna har ju... med all säkerhet funderat på det här och landat i, för det ser ju ungefär likadant ut överallt, så på något sätt måste de ju ha kommit fram till att det är det bästa, även om jag tycker det känns sådär. Vad sa han mer om, Micke?
Alltså, andra gången tyckte han att det gick lättare, för då visste han ju vad han skulle göra.
Ja, han fick lämna en gång till nästa IVF då.
Precis.
Alltså den som vi pratar om nu.
Precis, och då var det lättare för honom, för då var det så här, men jag går in, jag vet vad jag ska göra. Och då var det inte lika mycket tankar som det var första gången. Att gå in i det lilla båset eller rummet och bara, aha.
Alltså, om man väl börjar tänka så där också kan man ju inte sluta tänka.
Nej.
Ja, gud vad roligt. Då går vi tillbaks till er historia här. Nu står ni alltså inför försök nummer 3 av andra IVF-en.
Precis.
Hur laddade ni för det?
Vi var både laddade och skitnervösa.
Det känns ju också som att det blev så här, att julen blev så här för er två år i rad liksom, förknippat med ett misslyckande.
Ja, det var jättetufft. Det var, alltså, när man fick se andras bilder på internet överallt, så gosigt, och sitter med sin dotter eller son i, som en tomtenisse eller tomtenisse.
Ja, du har någon grej där med att du vill klä ut dina barn i juloutfittar. Det tycker jag är så kul alltså.
Ja.
Jätteroligt.
Nej, det var ju så här känsligt. Man vill ju också ha ett litet barn som sitter i famnen och bara skriker eller spyr. Eller,
ja, det där kan jag verkligen känna igen. Att först tänker man ju bara gulliga grejer. Och sen så börjar man till och med tänka att det är okej liksom, hur jobbig barnet än är. Bara få ett barn.
Ja.
Det kan kräkas så mycket du vill.
Ja, det gör ingenting.
Nej, det är knäppt hur man liksom... Det är som att man ska sänka sina krav på något sätt.
Ja.
Hur liksom bestämde ni... Hade ni kontakt med kliniken mellan de här försöken? Eller hur bestämde ni när ni skulle göra?
Vi hade kontakt med kliniken. Jag hade kontakt ganska mycket. Och så sa vi... Jag skulle ringa när jag var redo igen. Efter nästa
paus. Så det var liksom helt upp till dig?
Precis. Och de sa ju att det väntar så länge du känner för det. För det är ingen idé att stressa.
Nej.
Och skynda på allting.
Ja.
Så vi väntade. Och valde att vi skulle starta en ny behandling i februari.
Men det var inte så mycket väntan.
Nej, var inte så långt.
För förra gången väntade ni till april typ. Här framme året innan.
Ja.
Det känns ändå som en liksom... Men på 2 månader hinner man ju inte...
Nej,
landa
det
så mycket.
Bra.
Men ni var ivriga också.
Ja,
och sen hade ni ju frysen också. Det är lite annorlunda faktiskt.
Och sen så tror jag också att nu kör vi. Det är nu eller aldrig. Så jag hade väl någon helt annan inställning, tror jag.
Ja, du hade främlat på något sätt då.
Nu jävlar namma liksom.
Så att det kändes ändå positivt då?
Ja.
Det där är också så olika hur, när, alltså ingången. Ibland känns det så kämpigt och ibland lyckas man hitta den där
glöden.
Vet du egentligen inte riktigt vad som är skillnaden, vet du?
Nej. Eller jag tror att det blir väl inställningen kanske.
Ja. Det är ju verkligen att jobba med sig själv alltså.
Ja, jag tror att liksom när det har gått åt pipsvängen 2-3 gånger så blir man så här, nej men nu, jag ska lyckas. Jag får göra det som krävs. Man krigar väl sig fram.
Alltså det är ju så att man kan ju inte styra över hur, hur behandlingarna ska gå.
Nej.
Men man kan ju styra över hur man förhåller sig till hur behandlingarna går.
Ja.
Det är ju superlätt att sitta och säga.
Det är det, men när man är i processen, det viktiga är ju att ha någon att prata med.
Ja.
Som jag nämnt
exakt.
Tidigare.
Mm.
För att för mig tror jag att det är också att desto sämre jag mår psykiskt, desto sämre mår jag över min kropp. Då orkar ju inte min kropp.
Jag tror det stämmer väldigt bra. Alltså. Så vem pratade du med då?
Jag pratade, alltså det var ju mycket faktiskt med en på mitt jobb. För att jag tycker att på jobbet är det väldigt viktigt att ha någon som man kan förklara situationen för. Så därifrån fick jag väldigt mycket stöd av min chef faktiskt.
Men det var ju inte från början, för henne berättade du inte förrän senare.
Nej, precis.
Det är faktiskt ett väldigt bra tips. Alltså att hitta en lierare med någon på jobbet. För det är ju också liksom om man mår dåligt i stunden eller om man känner att kroppen inte orkar lyfta eller vad det nu är man har för jobb.
Ja.
Jag vet många människor som jobbar i vården till exempel hamnar ju väldigt ofta i så här akuta situationer där man måste ta i liksom. Alltså att man måste lyfta någon patient eller sådär. Om man då kanske precis har gjort en insättning eller någonting så kanske man inte vill det. Och då är det ju superskönt att man har någon som man bara behöver titta på typ.
Ja, som vet.
Ge en blick liksom. Ja, så bara går den in och tar det där lyftet eller vad det nu är
precis.
Liksom.
Ja, men för jag tänker också, arbetet är ju ändå, man är ju där så mycket.
Ja, man spenderar mycket tid på sin arbetsplats,
precis.
Absolut.
Och jag tror att cheferna börjar ju också undra och kollegorna varför är hon ledsen eller han ledsen och varför är hon borta stup i kvarten och...
Ja.
Och har man ingen att ventilera med så blir det ännu värre. För det blir ju stress och press på jobbet. Att, gud, nu kollar de på mig. Gud, undrar om jag kommer få sparken för att jag har så mycket frånvaro. Alltså det kan ju vara så många olika
faktorer. Och det ska man ju inte behöva lägga tid på när man håller på med det här.
Nej, precis. Så därför är det alltid bra att ändå kunna vara öppen med sin chef eller närmsta chef. Eller.
Jag måste säga, min erfarenhet är också att de flesta chefer, eller alltså att man blir ganska bra bemött ur ett arbetsplatsperspektiv liksom. För att just barnlängtan, folk kan ju ha svårt att förstå den generellt, alltså säga plumpa saker och ja men du vet den där, de, liksom, varför går du inte ut på krogen och de där kommentarerna som man får som singel. Men jag tycker när man liksom berättar för en person som man känner eller som, på jobbet eller så, liksom, att man själv är mitt uppe i en barnlängtanprocess, då tycker jag man oftast får väldigt bra bemötande. Och jag upplever att mina lyssnare också får det. Väldigt få berättelser om hur någon chef har varit dum i huvudet liksom.
Nej,
jag tror
jättebra stöd.
Det är ju liksom en väldigt mänsklig känsla att längta efter barn som ju många kan relatera till.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nu var ni ändå lite peppade.
Ja.
Nu får jag fråga, har man samma läkare varje gång eller? Eller har man samma sjuksyster eller liksom?
Nej, det blir olika.
Det blir olika?
Ja.
Ja.
Nej, det gjorde inte mig någonting att det var olika. Utan det är själva, alltså stämningen och bemötandet utav de som är där. Som
så,
är...
Att, så att när du lyfte på luren och ringde så kände du dig alltid trygg?
Ja, alltid trygg. Det spelar ingen roll vem det var som svarade.
Nej. Då behövde ni inte göra någonting annat än att tina upp.
Precis.
Tog du någon medicin då? Eller hur, var det en färsk cykel för dig? Eller?
Nej, det var en färsk cykel.
Ja. Ja. Men tar man någon ägglossningsspruta då? Eller?
Nej.
Nej, man utan gör då, ingenting.
Nej, man väntar in ägglossningen. Det är bara att kissa på ägglossningsstickor igen.
Mm, just det.
Ja.
Och sen gjorde ni insättning.
Mm.
Jag måste säga, jag tycker ju att insättningen är det roligaste i hela IVF-processen.
Mm.
Såklart, det är rent logiskt liksom, ja, att det är roligare att sätta in. Men jag tycker också att den är faktiskt, alltså, det, liksom när man sitter där och man får se när de släpper lilla embryot och så.
Ja.
För det kan vi berätta för er lyssnare som inte har gjort det än. Att man ligger ju i en gynstol och så för de upp... Alltså så har man liksom en skärm framför sig där man ser ultraljudsbild av livmodern.
Mm.
Och så ser man ju liksom när de för in mer den där långa nålen, vad är det, va? Eller?
Ja, det är väl den där långa nålen. Jo, det är det. Det är den där långa nålen.
Ja, det har jag faktiskt aldrig tänkt på vad det är de för in med. Men det måste ju vara något liknande som den liknande nålen som de suger ut med.
Precis.
Fast i och för sig är man ju inte bedövad på samma sätt ju.
Nej,
nej,
men du är väldigt kissnödig.
Ja, ja, det har jag glömt. Just det. Och det är så sjukt alltså.
Ja.
Man måste komma till kliniken kissnödig.
Ja.
Och det är ju en utmaning att tajma, att vara kissnödig men inte för kissnödig.
Ja.
Hur gjorde du?
Jag fick försöka att inte tänka på det.
Ja.
Men jag var så kissnödig. Ja. Och sen är jag en så här stresskissare. När jag är stressad, då måste jag gå och så här, bara droppa. Alltså det var jättejobbigt. Så jag verkligen gick in på kliniken och jag bara, jag är kissnödig, det är min tur snart, jag är kissnödig.
Mm.
Och de bara, ja det är snart din tur. Så jag kollade, gick där och bara knep hela tiden. Sa till Micke, jag är så jävla kissnödig.
Alltså jag kommer ihåg att jag någon gång var så kissnödig så jag inte kunde hålla mig.
Mm.
Och då, men då insåg jag det ändå liksom, kanske typ en halvtimme före. Så då kissade jag och sen fick jag ju dricka som en dåre. För att jag skulle liksom, för det handlar ju alltså om att urinblåsan ska vara full.
Precis.
För då är det lättare för dem att hitta rätt.
Ja.
Inne i livmodern.
Och så är det lättare att se på ultraljudet.
Exakt.
Ja.
Ja, men då satt jag där, det här var ju i Danmark, så satt jag där på kliniken och bara bäljade i mig vatten. Och det är också väldigt konstigt att liksom om vi nu ska prata väldigt i detalj, så det är väldigt konstigt att hoppa upp i en gynstol och så här på benen när man är kissnödig.
Ja, jag trodde att jag skulle kissa på mig.
All logik säger ju att man ska liksom knipa ihop när man är kissnödig. Nej, men det är en väldigt, gud, jag hade glömt det här. Det är en väldigt konstig känsla.
Ja, faktiskt.
Och det känns helt, man går liksom rakt emot naturen.
Mm.
Och man tror ju att man ska kissa på sig.
Ja. Men sen när man ligger där och när man börjar med processen, då glömmer man bort det.
Ja, då är det som att den stänger av den där. Ja. Gud vad intressant. Och sen direkt när man är klar blir man ju superkissnödig
igen. Ja, då springer man in på toaletten.
Ja, gud vad roligt. Då får man ju liksom se då när de släpper embryot så är det ju som en liten vit prick liksom.
Ja, det är så häftigt.
Mm. Fick ni bild på det med er?
Nej.
Inte?
Nej.
Det har jag fått varje gång. Och då kommer jag också här första gången. Så bara, åh, den här ska jag spara. Liksom. Och sen bara för varje IVF. Liksom, blir bara fler. Jag vet inte hur många ultraljudsbilder jag har hemma som ju inte är liv. Liksom.
Nej.
Och de känner jag ju bara så här, så jag har slängt dem nu. Jag liksom satte upp dem. Gud vad jag höll på.
Men man gör det.
Ja, jag använde dem som affirmationer. Liksom. Så jag hade den uppsatt på typ så här badrumsspegeln. Liksom, för att jag skulle tänka att jag är gravid. Men sen så blandade jag ihop dem. Liksom, undrar om det här är den här IVF:ens bild eller om det här är förra IVF:ens bild. Helt förvirrat alltså. Sen gick ni då in i den här så kallade ruvarperioden.
Det var läskigt. Det var jätteläskigt. För att direkt efter...
Hur kändes det?
Så var jag så här, ja, nej, men det här går väl åt pipsvängen kanske.
Alltså du tappade igen. Lite det där peppen som du hade.
Ja.
Och började, det är lite på något sätt att man börjar säkra upp för om det ska gå åt helvete så ska man vara beredd. På
precis.
Tänker jag.
Ja. Ja. Och sen just det här, de säger att man ska ta det lugnt och koppla av. Och min kropp är
lätt att koppla av när man bara är så stressad. Alltså.
Min kropp är inte gjord för att ta det lugnt.
Nej.
Alltså för mitt sätt att kunna varva ner, det är ju att gå hårt, träna eller ut och springa. Eller,
ja, det kan du inte göra där då.
Nej, eller köra all in, jobba och jobba över. Och, det är 110%.
Fota? Vad är det du skulle göra?
Jag vet, det gick inget bra.
Det finns inte så mycket kul att fota i februari heller.
Nej.
Eller det säger jag, det kanske det visst finns.
Ja, det finns det ju. Alltså jag älskar ju att fota typ löv som är så här frostiga.
Ja, men det är ju en bra februari.
Så tar du ändå så här närbild på det. Om du hittar något så här gammalt löv som är orange och ser lite frost och så. Ja, man kommer in i ett bra mode.
Fast du gjorde inte det den här perioden?
Nej.
Vad hände sen? Fick du mens eller gick det hela vägen till testdagen?
Gick hela vägen till testdagen.
Och hur har ni gjort när ni har testat? Gör ni det ihop?
Ja. Vi gör det ihop.
Kissar du på stickan eller i en burk och doppar stickan?
I en burk och doppar stickan.
Det där är så roligt. Ja. Varför gör du det?
För att han får ju kiss på hela handen.
Jaha, okej. Okay. Eller kan det också vara att det är för att Micke ska kunna vara med?
Både och.
Okej, okay, så du kissar inom, men är han med då när du kissar också?
Nej.
Okej, okay, men så att den här gången Micke står utanför, du kissar i en burk. Går du och hämtar ett glas då i köket? Eller vad?
Nej, jag har så engångsmuggar.
Ja, du hör det. Ja. Som du har köpt enkom för det här.
Så perfekt.
Alltså gud vad roligt. Det här är ju så konstigt att ingen tänker på att folk tänker på det här.
Nej.
Hela tiden. Du har ändå planerat.
Ja.
Gått och köpt engångsmuggar.
Ja, då stod jag inne i badrummet.
Redo,
varför står de här? Jag bara, nej, det är bra. Bra.
Man kan antingen ta ett glas vatten eller så kan man också kissa i de här.
Ja,
ja, det är ju jättebra. Okej, okay, så du kissar i muggen, släpper in Micke.
Mm.
Och har du då varit och köpt massa prover eller har du fått av kliniken?
Fått av kliniken.
Mm. Så du använder den kliniktestet?
Ja.
Stoppar ner?
Ja.
Och vad händer?
Jag lägger den ner och väntar med spänning.
Ja.
Eftersom att vi inte har lyckats innan så tänker jag så, skitsamma, jag kan börja borsta tänderna och göra mig ordning för att jag ska till jobbet.
Ja, just det. Just det, man gör också på morgonurinen ska vi
precis.
Säga.
Precis. Mm. Och sen så när det har gått de där minuterna, om det är 2 eller 3 minuter eller vad man ska vänta, så plingar min telefon för jag ställer larm för att inte glömma. För jag vill inte att det ska gå för lång tid så man tror att det har blivit fel sträckat. Eller.
Tänk att det kan gå så långt att man kan glömma testet.
Mm.
Alltså för det gör man ju.
Ja,
jag känner igen det jätteväl. För man har gjort det så många gånger så att det liksom är inte den där som man tänkte att det skulle vara.
Nej.
Liksom, att det skulle vara någon mysig liten stund vid graviditetstestet.
Nej, precis.
Ja, okej. Okay, så larmet plingar.
Ja, och vi båda springer till den där och kollar.
Mm.
Och vi var gravida.
Oj!
Ja.
Alltså vilken grej.
Det var helt sjukt.
Ja.
Jag vet att Micke han kollade på den här stickan flera gånger och bara, nej men stämmer det här verkligen? Stämmer
kissade
det?
Du på en till då?
Ja.
Jag tror jag brände av 3-4 stickor där samtidigt. Så tog du någon annan sort då? Jag hade liksom någon teori att jag skulle prova olika märken för att vara säker.
Jag tog Clear Blue tror jag hemma. Ja, för jag hade beställt från nätet så jag hade
alltså
hemma.
Du hade lite extra hemma.
Ja.
Och var det bara glädje då? Eller blev det direkt så här, nej men det kommer nog skita sig?
Nej, det var bara glädje.
Ja.
Ja.
Ingen missfallsoro eller?
Nej.
Nej.
Ingenting. Och det roligaste var att efter vi hade gjort insättningen utav embryot så sa ju läkarna, nu tar du lugnt och kopplar av. Ja, sa jag. Och körde all in. Jag jobbade stenhårt, jag jobbade över och jag tränade. Och jag tror att det var det min kropp behövde, att jag inte var stressad i tanken att tänk om hela tiden.
Mm.
Så då levde jag mitt liv precis som jag alltid har gjort.
Mm.
Så att det var till och med så att vi var nära på att glömma att vi skulle ta gravidtest.
Ja,
faktiskt, för att jag bara körde på.
Du tänkte inte så mycket på det?
Nej.
Och ojade och nojade inte så mycket?
Nej, jag tänkte ingenting på det.
Tänk om man skulle kunna forska på vad det spelar roll, vad man har för tankar.
Ja, faktiskt.
Jag tycker det där är väldigt svårt att veta. Sen ska man komma ihåg också rent medicinskt att det är väldigt olika om man gör en naturlig cykel eller inte. Och alla kliniker har olika teorier och så.
Precis, och vissa sen, alltså inflika, alla människor är olika. Vissa måste ju verkligen ta det lugnt och vila Medan som för mig så funkar inte det. Men bara för att det inte funkar för mig så behöver det inte innebära nu att alla som gör en IVF går ut och springer maraton och går på gymmet. Och...
Så inte det alltså om det fanns ett vinnande koncept som funkade för alla, då skulle ju alla kliniker använda det. Och så är det ju inte.
Nej.
Så att jag brukar säga, för jag får väldigt mycket frågor om det här. Mm. Hur man ska leva och hur gjorde du och liksom...
Mm.
Jag tror så här, det finns inget svar för det. Nej. Så man måste ju som själv hitta det som passar en själv och som gör att det känns bra för en själv. Och sen så tänker jag att man också ska lita på den kliniken man är på. Mm. Alltså att man i det valet av klinik man gör, då, man kan ha ifrågasätta då i valet. Men sen när man väl är under behandling, då tycker jag man ska göra som kliniken säger, för att det är ju ändå medicinska processer man har att göra med.
De vet
ju
vad de gör.
Ja, och man ska inte heller hålla på och mixtra liksom med, för jag vet många som gör på svenska kliniker och så frågar de mig om de ryska medicinerna. Och så vill de liksom ta de ryska medicinerna utan att säga till sina svenska läkare. Och det är ju liksom jättefarligt.
Det är livsfarligt.
Ja, för det är ju massa av de här medicinerna som är förenade med blodproppsrisk och sånt där. Så att liksom bli, alltså jag förstår att det är lätt att hamna där för att det är mycket på en del kliniker att man behöver ta eget ansvar. Men då tycker jag istället att man ska kräva att kliniken tar det ansvaret. Ni kände ju inte alls så. Ni tyckte ju att de tog jätteansvar för er.
Ja.
Så att jag tycker det är där i den processen man får se till att få hjälp istället. Inte hålla på och mixtra med.
Nej,
för... Och inte heller hålla på att slå sig om man dricker kaffe eller inte och sådär liksom.
Alltså... Nej, alltså jag levde precis som jag brukade göra.
Ja.
Och jag tror att det var precis som läkarna sa från frågor vad jag hade gjort den här gången till skillnad från de andra gångerna.
Ja, de frågade det ändå. Ja,
och
då
sa jag att jag hade gjort raka motsatsen från vad de sa. Och hon sa, oj, men det var inte det du skulle göra. Jag sa, nej jag vet, jag ber om ursäkt. Men det var det här som fick mig att inte tänka. Och då tror jag att det kan vara det som har gjort att det släppte. Kroppsmässigt och alltså psykiskt och fysiskt. Att jag bara levde mitt vanliga liv.
Samtidigt som den där som folk också säger så här, men bara slappna av så kommer det bli bra. Den går ju inte heller liksom.
Nej.
Att ge som råd. Nej, men alltså det finns helt enkelt inget bra svar här.
Nej.
Utan man får helt enkelt göra det som man själv tycker känns bra.
Ja.
Och framförallt inte hålla på att slå på sig själv. Inte liksom vara hård mot sig själv och inte tänka att nu skete sig för att jag inte tränade eller för att jag tränade eller för att jag drack kaffe eller inte gjorde det där. Alltså, jag har ju lärt mig av min läkare att det är 80% av huruvida det blir en graviditet eller inte har med kvaliteten på embryot att göra. Och det kan man ju inte påverka överhuvudtaget.
Nej.
Så kom ihåg det hörni. Ni kan inte göra så himla mycket. Nu var ju ni gravida. Och den här graviditeten ledde ju till lilla Junior.
Ja.
När föddes han?
Han kom den 30 november.
30 november. Så han är nu alltså...
4 månader.
Hörni lyssnare, jag vet ju att några av er tycker det här är jobbigt. Så därför så säger jag nu att nu kommer vi resten av det här avsnittet prata lite om din graviditet och din förlossning och lilla Junior och vara mamma och så. Han heter Junior, det är så gulligt. Så för er som tycker att det här är jobbigt så ska ni helt enkelt stänga av nu och komma tillbaka nästa vecka. Det är ju en svår avvägning om vi ska prata om det här i en podd som handlar om barnlängtan. Men det är ofta så att de flesta av er lyssnare ändå vill höra det där bra slutet. Särskilt om man har fått höra resan upp till. Så att därför gör vi så här nu. Ni som inte vill höra om det här, ni lägger på. Ni stänger av nu. Så, Loppan. Hur var din graviditet?
Den var faktiskt jättebra.
Ja. Du mådde bra hela tiden?
Jag var lite illamående i början. Kräktes lite när jag var ute och gick med hunden på morgonen. Annars var det ganska bra.
Hur var det liksom med oron? Var du mycket orolig eller kunde du luta dig tillbaks?
Jag var lite orolig. Det var man ju vecka för vecka efter eller fram till vecka 12.
Men, och du och Micke har ju inte under processen heller haft några missfall.
Nej.
Då är det, tror jag, lättare att lita på det där plusset.
Ja.
För då har man ingen erfarenhet av att plusset skulle tas ifrån en liksom, på något sätt. Jag har ett så här jättestarkt minne av några timmars oro under min graviditet. Har du någon sån?
Jo, jag har en gång faktiskt. Det är ganska långt in i graviditeten. då Junior hade börjat röra sig. Jag tror jag var i vecka 20.
Mm.
Och så hade han inte rört sig på, tror jag, över 12 timmar.
Mm.
Så jag var jätteorolig. Så jag fick åka in till SÖS och kolla.
Mm.
Och det var ingen fara.
Nej.
Han hade bara sovit lite länge antagligen.
Det är också någonting jag skickar med lyssnarna. Att när, om ni blir gravida.
Mm.
Försök att liksom vila i det.
Ja,
och det är så bara mycket ändå med alla hormoner och allting.
Ja.
Hade du en bra MVC? Och...
Ja, jag hade en jättebra barnmorska.
Mm. Var du tillbaka på Livio? Gjorde du något första ultraljud? Och så
ja,
på Livio?
Jag fick göra första ultraljudet där och man fick se.
Lilla pickande vita pricken.
Ja,
mm.
Ja, det var jättemysigt. För jag såg ju även att de blev jätteglada.
Ja. Okej, okay. Och sen, vad hade du för beräknat för födelsedatum?
1 december.
Alltså du prickade 2019. In det dagen innan?
Ja.
Snyggt alltså.
Ja.
Ja. Och hur var förlossningen?
Den var lång. Verkarna började ju den 29 på morgonen. Så det var ju väldigt långdraget. Det tog närmare ett dygn, så det var en vanlig förlossning.
Vanlig förlossning, vad menar du med det?
Jag hade en 24 timmars förlossning.
Ja, det var det vanliga i det hela.
Precis, ja.
Ja, bra.
Och jag var ju helt inställd på att jag inte skulle ha epidural. Jag hade skrivit det i mitt brev.
Ja, du skulle ju köra onaturell.
Ja, precis. Skulle vara lustgas. Men eftersom det tog så lång tid så märkte de på mig att jag måste ha epidural. Jag fick smärtlindring och det var allt möjligt. Sovdoser och vilodoser.
Vad intressant att det aldrig blir som man har tänkt sig.
Nej, så jag fick alla smärtstillande som jag inte ville ha.
Kommer du ihåg hela din förlossning?
Inte hela. Men det mesta.
Ja. Har ni pratat om det mycket efteråt?
Ja, vi hade tydligen ganska roligt.
Ja, tydligen ganska roligt.
Okay. Jag hann ju träffa tre olika läkarteam.
Ja, just det, för du blev han byta då. Liksom.
Ja. Och jag började tydligen gråta när ena skulle gå. Men så fick jag träffa nästa team, så jag hann ju träffa team 1 igen.
Ja, de kom tillbaka.
Ja, precis. Nej, så vi hade tydligen ganska roligt. Sen bad jag om ursäkt väldigt mycket. När jag kissade på mig och bajsade på mig. Det var så här, förlåt gud, jag bajsade på mig igen. Bara,
jag har liksom inget minne om jag gjorde det eller inte. Men det måste jag ju ha gjort.
Ja, det här är också någonting som folk brukar skämmas över. Att ni men berätta inte. Eller,
men, jo, vad fan.
Men jag är så här, men det händer.
Ja, alltså, det händer väl för alla tänker jag. Alltså det är ju inte så att man kan kontrollera någonting direkt.
Nej.
Min starkaste upplevelse av förlossningen var liksom fascinationen över hur kroppen tog över.
Ja.
Jag hade liksom tänkt mig att det skulle vara jag som styrde.
Mm.
Det var det ju inte.
Nej, man har inte en chans.
Att liksom, det var ju bara att hänga på.
Mm.
Och sen kunde man välja om det skulle kännas okej eller var jobbigt.
Precis.
Och jag hade ju turen nog aldrig, liksom, jag blev ju inte trött.
Nej, jag blev jättetrött på slutet.
Det förstår jag verkligen. Ja. Alltså.
Men jag åt ju, som tur är så åt jag väldigt mycket.
Mm.
De kom in med blåbärssoppa, nyponsoppa och vatten hela tiden. Jag bara, jag är så hungrig. Och man brukar inte äta. Vissa blir så att de inte äter.
Nej, för att man ju kräks mycket och så, tänker jag. Mm.
Men jag var ju tvungen att äta hur mycket som helst. Så det är klart att jag kissar och bajsar på
mig. Din kropp är ju van att förbränna. Liksom.
Ja. Ja. Och sen så är jag så, både när jag är sjuk och när jag har ont eller någonting. Alltså kroppen måste
jobba. Äter.
Jag måste äta.
Är sant? Vad intressant.
Ja.
Det blir precis tvärtom. Och sen så kom han, Junior.
Ja.
Hur härligt?
Det var jättehärligt. Jag började storgråta.
Är du det?
Ja, jag brydde mig inte om att få veta vilket kön det var.
Nej, du visste inte?
Nej, jag hade ingen aning.
Ah, så ni hade kallat den för hen då, eller det? Eller
det.
Hur? Det, ja.
Ja, vi visste ju inte vad det var.
Nej. Hade du någon åsikt om, hade du spelat någon roll?
Det hade inte spelat roll, bara var mitt barn, faktiskt.
Mm.
Utan jag ville bara ha mitt barn. Så när han väl kom så gjorde de ju rent han allt det som de brukar la upp han hos mig.
Mm.
Och så efter 5 minuter så frågade de, vill du veta vad det är för kön?
Det hade du liksom inte.
Nej.
Nej, vad roligt.
Nej. Jag hade bara tagit min famn och bara, mitt barn, och började gråta. Och bara, Micke, kolla. Han bara, ja, jag ser.
jag liksom lämnade mig själv och gick bara rakt in i henne.
Ja.
Och grät inte. Det finns ju också filmat precis när hon kommer ut.
Nej, jag gråter verkligen. Hur mycket som helst. Och Micke, jag tror han tänkte filma. Men han blev helt spak på att shit, nu händer det verkligen. Han var ju tvungen att ta sig ut med sugklocka.
Ja, så det blev lite kämpigt där på slutet.
Ja, för varken han eller jag orkade.
Orkade,
ja.
Tyckte Micke det var läskigt där?
Lite läskigt tror jag tyckte det var. Men sen så var
jag tror att det är ganska obehagligt att stå bredvid ändå. Alltså mm. inte kunna göra något. Och så.
Nej, och så hade jag så stor mage till min lilla kropp.
Ja.
Och så för att jag låg ner i gynposition. Det var egentligen inte det jag ville, men det var så det blev. Så skulle jag liksom ta tag i benen för att kunna krysta. Men jag kom inte åt benen, jag nådde ju inte. För magen var i vägen.
Åh, gud vad frustrerande. Ja. Alltså du låg liksom i en gynstol ja. Typ. Uff, det hade så, jag inte klarat.
Så vet du, Micke och mamma fick ju stå på varsin sida.
Ja, din mamma var med
ner.
Också.
Ja. Ja. Och trycka ner mitt ben. Jag och min bästa tjejkompis Madde kom också förbi på förlossningen.
Ja, så du var också ett litet team.
Ja.
Alltså alla borde ha ett team tycker jag. Jag måste säga att jag är väldigt tacksam för mina kompisar Susanne och Klara som var med.
Ja, det var härligt. Efter juni hade kommit sen så kom faktiskt alla läkarteam in.
Alltså du fick träffa alla som hade varit inblandade.
Ja, de ville liksom ge mig beröm hur duktig jag hade varit. De var så glad och de hade haft roligt. Och alla gick runt där och bar lite på junior och gosade lite.
Ja,
och...
tänk alltså få jobba med det där varje dag.
Så det var så kul att få träffa allihopa efteråt.
Du, hur känns det att vara mamma?
Det är helt underbart. Mm. Det är det bästa som finns.
Mm. Vi ser det. Ja. Sitter och ler. Ja. Men du, och var det värt det, alla IVF-er?
Ja, var värt varenda plåga.
Hur sugen är du på en till?
Jättesugen.
Nu har ju ni ett embryo kvar i frysen.
Ja.
Ja, så det ska vi prata om nästa vecka.
Mm.
Det här med syskonförsök och så.
Mm.
Jag tänker också för er lyssnare som är mitt i att... inte tänka så här nu att ja, såklart gick det för dem också. För ni har ju suttit och lyssnat på alla gånger som det inte gick.
Ja.
Förloppade och mycket. Så att tänk istället att eftersom det gick för dem kan det också gå för mig. Vi avrundar med det tycker jag.
Ja.
Ja, tack för idag. Maila era frågor till info@jagvillhabarn.com och följ oss gärna på Instagram. Och om en vecka då så är det sista avsnittet på temat alla kan behöva hjälp. Och då också sista avsnittet med Loppan.
Ja.
Mm. Hej då!
Hej då!
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.